Hallå kära lyssnare, vi har precis släppt ett bonusavsnitt på våran Patreon som du kan lyssna på helt utan att betala en enda krona. Gå in på patreon.com/varningförbarnprogram och överväg även att stötta podden om du känner för det för att få tillgång till lite fler avsnitt och annat tramsigt som vi kommer lägga upp så småningom. www.patreon.com/varningförbarnprogram. Välkomna till Varning för barnprogram. Haggis heter jag, har Robban med mig som vanligt.
Hallå, hallå, här är jag.
Och med oss idag på nytt har vi Simon och David.
Hallå igen.
Vi är kvar här, hallå.
Som,
ja, vi blir alltid av med så lätt.
Vi har suttit där med en vecka i sträck nu.
Precis, bara väntat. För de som missat, Simon och David var med i vårt förra avsnitt där vi pratade om My Little Pony. Som vi ska fortsätta prata om idag lite grann, fast idag ska vi prata om bronies.
Ja.
Uh-oh. Brohoof, everybody. Brohoof. Every pony, förlåt.
You had one job. Du ska vara experten här, vad fan.
Nu, jag vet att vi hoppar lite före oss själva här nu, men vad är motsvarigheten till Brohoof för Pegasus Sisters?
Men det är fort. Ja, ah, du. Mm. Det vet jag inte, man säger.
Kan du på och så får ni...
Vi kanske ska berätta för de som lyssnar också att en brony är då någon maskulint kodad person eller någon som anser sig med ett maskulint pronomen, man använder uttrycket brony, och sen så har du då den feminina varianten utav uttrycket brony som är Pegasister. Eller hur?
Mm. Har jag, och för den som inte visste är ju brony en spin-off på bro pony.
Mm. Det var bara lättare att säga.
Mm. Jag tror att en alternativ förklaring till uttrycket var också att de första bronysarna kom ifrån the B-forumet på 4chan. Mm-hmm. Så att det skulle också vara typ en förklaring till B-ponies.
Undrar säkert folk, eller några kanske undrar, vad är en brony egentligen? Vi har ju då i ett tidigare avsnitt pratat om My Little Pony, Friendship is Magic. Och bronies är en fandom, får man väl säga. Eller en community, får man, är väl mer rätt uttryck.
Ja, community är det kallat.
Ja, precis, community. Där majoriteten då är... Ja, som Robban pratade om, eller nämnde, män. Och det, jag tror att det ändå sträcker sig från, alltså typ, vad är det, tonåringar och uppåt egentligen?
Ja, eller jag tror inte det är specifikt ens bara män, jag tror bara det är så här vuxna människor i allmänhet.
Alltså, jag tror alla utanför den tilltänkta målgruppen egentligen.
Så typ majoriteten av de som kollar?
Ja.
Jag vet inte vad ni säger, men jag har inte hört många använda typ Pegasister som är liksom gendermotsvarigheten, utan det är ju mer enklare liksom att säga brony, för att det känns mer vedertaget på något sätt vad det handlar om.
Ja, man skulle kunna, det finns ett argument för att hävda att brony är lite som dude, att det kan anses vara gender, könsneutralt. Mm. Men så djupt behöver vi inte gå.
Det är bara jag och Simon som är språklärare. Så vi går in på de här grammatiska diskussionerna.
Men Simon och David, ni är ju då bronies.
Hell yeah.
Är ni nu, som sagt, vi pratade lite om det här förut, men är ni bronies idag, skulle ni säga det?
För min del är alltså egentligen inte. Alltså, men det är ett djupare svar liksom, som jag kan gå in på mer sen. Men det är väl mer att man har det med sig, man skäms inte riktigt över den perioden. Men jag skulle inte riktigt säga att jag håller mig uppdaterad eller att jag är aktiv i communityn längre. Det har jag inte varit sedan 2016. Nej. Men det har ju fortfarande satt sina spår i vem jag är idag. Så det är ju som man i så fall skulle gå så djupt och säga once a brony, always a brony. Men nej, jag är inte riktigt aktiv längre.
Men det tror jag man känner igen sig oavsett vem man är, att vissa fandoms och vissa communities som man har varit del av i stor utsträckning i alla fall under vissa år av sitt liv påverkar en ganska mycket, och det är väl fortfarande så att man i ganska många fall har några som man ibland kommer tillbaka in i och så. Så att och jag menar, så länge man har goda erfarenheter av det, tänkte jag säga, men ibland kan det ju hända någonting som får en att bara sig helt tappa intresset för en liksom, för någon form av media eller för communityn i sig. Det är, man ska ju ibland skilja på de två också.
Mm.
Men men det känns ju inte som att i ert fall, att nu när vi har pratat, att det är någonting som ni har lagt bakom er helt och hållet när det kommer till just My Little Pony.
Nej, det skulle jag inte säga.
Jag kan säga som så, för att få det, ja, för att få det sagt i början i alla fall av avsnittet, är att jag följde serien religiöst från premiären av andra säsongen sen sommaren 2011 till och med till och med säsong 3 som då var inne i 2013, så ungefär 2 år. Och sen därefter så var jag fortfarande aktiv i communityn, i kulturen, till och med 2016. Så i 5 år allt som allt.
Så för dig, för att få vara brony, så handlar det om liksom aktivitet. Ju mer aktiv du är i gruppen och communityn, ju mer brony är du.
Jag skulle säga att så länge som du känner att du identifierar dig som en brony, så är du det. Och sen när du känner att begreppet passar inte riktigt på mig längre, då är du inte det längre. Så enkelt är det nog.
Det låter väl ändå rimligt.
Inför det här avsnittet så har vi fått ett par frågor från några av våra följare på Instagram. Så jag tänkte att vi skulle tackla dem först här och höra lite vad våra kära gäster har att säga. Och den första frågan som vi har kommer från Josefin. Och hon frågar så här. Hur kommer det sig att ni började titta på My Little Pony? Om Simon vill börja kanske?
Ja, jag kan säga det. Jag kan säga exakt hur det kommer sig. Jag kan till och med identifiera exakt vilken video som fick mig att börja.
Oh, wow.
Jag vet inte, ni har kanske nämnt den här sidan tidigare i programmet, knowyourmeme.com, men för dem som inte vet så är Know Your Meme en slags uppslagsverk för att förklara populära internetfenomen eller memes. Och de har en YouTube-kanal som var väldigt populär för 10 år sedan. Och i augusti, 11 augusti 2011, la de upp en video som förklarade My Little Pony Friendship is Magic som ett internetfenomen och kulturen som hade exploderat på internet kring det. Och jag såg den videon, och det vet jag för att jag ser min egen kommentar i kommentarsfältet på den videon från den tiden. Och det var den videon som jag såg. Jag vet inte om jag hade hört talas om serien dessförinnan och kollade upp videon, eller om videon var mitt första intryck. Men därifrån blev det som en språngbräda där jag gick liksom, jaha, vad är det här? Och sen började jag ju därifrån och kolla på den här serien för att se vad allt snack var om. Och, ja. Och sen så slutade jag inte titta.
David.
Alltså, jag har inte sett den här videon på någon meme, tror jag inte. Men jag har ju sett klipp, jag kommer inte såg en massa olika klipp i olika sammanhang från serien. Allt från, så här, från GIFs till hur folk hade klippt in olika citat och excerpts från olika avsnitt. Och det började med lite nyfiken att, det här känner inte jag igen. Jag känner igen My Little Pony, men inte den här säsongen. Och då blev lite nyfiken och kollade. Jag kommer att jag satt och skrev med en på Messenger på en forumkompis tillbaka i 2011 och som äggade mig lite grann på att kom igen, kolla på det. Det är nice. Och jag var inte fullt övertygad förrän jag började liksom kolla igenom de första 2 avsnitten och insåg att när första cliffhangen kom, det slutade första avsnittet, bara att jag vill veta mer. Let's go. Och sen kunde inte jag sluta. Jag tror det blir nästan binge-watch hela säsongen vid det ögonblicket.
Det är ju ett bra betyg när ändå så här, när man en serie i första avsnittet lyckas fånga en så pass
ja,
bra.
Ja, det är väldigt få serier som brukar lyckas med det.
Mm. Jag har inte upplevt det sedan Lost 2004.
Oh, wow.
Jag såg inte när det sändes, men ja.
Det var ett tag sedan. Vi har fått ytterligare en fråga då. Och du har förvarnat här nu som att du har ett ganska långt svar. Så vi får se vad som händer här. Men vi har en fråga som har Stefan. Och han frågar, när insåg ni att det var något speciellt med det här barnprogrammet?
Jo. Kort så kan jag säga att det är när man skriver in Friendship is Magic i YouTube search-fältet och ser kulturen som har byggts upp runt det här programmet, alla parodier och så vidare. För serien är en grej, och det har vi ju diskuterat i det förra avsnittet, och vad som lockar med just serien i sig. Men det är den här, alltså jag kan inte beskriva det som något annat, som kulturen eller världen som har byggts upp runt om serien, som är, det är helt sjukt hur djupt det går. För från serien har du, om man ser det som stammen på ett träd, så har du grenar där det är spel som är just skapade av fans baserat på serien, och sen så har du en gren som går ut i all musik som har skapats baserat på serien, och du har fanförfattad skönlitteratur, så kallad fanfiction, skrivet baserat på serien, och du har fanart ritad baserat på serien, och alla de här grenarna har i sin tur egna grenar där till exempel ett fanskapat spel har sina egna soundtrack, det kan David fylla i om senare, och det har sin egna fanart, till exempel en fanförfattad skönlitterär text baserat på serien har i sin tur egna fanförfattade uppföljare, och det finns fanart på det, och det är så sjukt hur djupt det går. Och detta är bara om du är konsument av material som en, liksom ett fan, men sen är du producent också, så det återkommer vi nog till senare, men det finns inget bättre kultur för dig att öva på dina egna färdigheter, för det är en så tacksam miljö. Så det är det som är speciellt, att det, och det är därför det blir en livsstil, det är därför det blir en identitet, för du kan sitta 8 timmar om dagen och bara kolla på YouTube, kolla på parodier, analyser, egna fanskapade videos. Och du kan tabba ur och kolla på en fanfiction-webbsida och börja läsa skönlitteratur och kommentera och recensera det. Och sen så kan du hoppa in på Spotify och lyssna på fanskapad musik baserad på serien. Och det är helt sjukt hur djupt det går. Och när du tar ett steg tillbaka och kollar på det här trädet, så ja, serien är stammen och den ser man ju. Men det man egentligen ser, det som fångar den, det är alla löven och blommorna på trädet i slutet av alla grenar. Och det, ja, det är därför man blir en brownie, så att säga.
Det där var väldigt poetiskt och väldigt fint sagt.
Mm. Jag kan inte beskriva det på ett bättre sätt.
Nej, det är svårt att lägga till någonting till, för du nailade det verkligen, för det är verkligen som du säger, både liksom så här, själva så här showen och fandom där till. Det är liksom grenar av samma träd, och det här trädet är ju enormt, vad liksom, vilket värdskapande innehåll det här är, och hur de här samverkar med varandra, att så här, allt från karaktärer i fan art i samband så här, egna OCs, own characters, i samspel med de här canon etablerade karaktärerna, alla ledmotiv i så här fanmusik som skapas och i de här skönlitterära verken, så att det är sån härlig symbios. Det finns oändligt mycket content nästan, och än idag så kommer det nytt trots alla år som har gått.
Mm. Och det kan jag alltså intyga själv, att jag, som sagt, jag tappade smått intresse för serien, men jag blev ändå kvar i kulturen i 3 år till. Och det säger ju ändå någonting om hur det är verkligen, att man kommer för serien, men man stannar för kulturen. Just för att den är så mysig och snäll och trevlig, och man får uttrycka sig själv utan att bli dömd liksom.
Det känns ju verkligen som någonting man känner igen från, återigen så här, oavsett egentligen vilken fandom och då community som har varit en del av, så finns det ju oftast den här enorma skaparglädjen hos de som är riktigt passionerade kring liksom det här gemensamma då som alla har ett intresse för. Jag menar, och det spelar ju egentligen ingen roll vilken typ av media du pratar om. när det kommer till mer digital underhållning, om man säger så, men jag tänker framförallt typ, alltså mycket så här PC-spel, alltså datorspel över åren. Jag har ju, det är ju några där som är, har blivit extremt stora och framförallt haft ett stort liksom en, ett stort support för så kallad modding, att man gör någonting extra med till exempel då det datorspelet som man tycker om, att man gör egna banor, man gör egna spel då som bygger i stort sett på samma universum, eller att man gör något helt annat, men det finns där liksom, det är lite det jag, kan man väl säga, uppvuxen främst med, eller det är väl den jag har haft störst så här förståelse för, och bara inser att wow, det går ner mycket jobb på sånt, verkligen mycket jobb, och när man tar ett steg tillbaka och fattar att wow, det är verkligen, det är passion projects som folk engagerar sig åt, och det är ganska häftigt att se, och liksom, som du säger också Simon, att det har liksom levt vidare så länge, och i vissa fall då även långt efter att vad det kan då, man har filmen eller serien tagit slut eller någonting liksom ligger så långt i det förflutna, men communityn finns fortfarande kvar. Det är någonting beundransvärt där.
Och det som ändå gör Friendship is Magic speciellt och särpräglat ifrån andra liknande communities, det är alltså, det är flera grejer. Till exempel, till skillnad från Harry Potter eller Game of Thrones fandomen, så är Friendship is Magic, det är ju liksom animerat på ett väldigt sätt som är väldigt tacksamt för egna skapare att efterapa. För det är en ganska enkel animation att sitta hemma och rita. Det kan man inte riktigt göra med någonting som är i live action med riktiga skådespelare. Så det finns ju hela fanprojekt där de har skapat ett eget avsnitt. Bara sådär. Och så vidare, så är det också en community där skaparna har tagit emot fansen på ett sätt som inte riktigt har gjorts tidigare heller. Där, som David påpekade i förra avsnittet, att fanteorier och favoriter får större roll i serien också. Och sen utöver det, ska jag säga, jag hade en tredje grej om detta. Nej, den slipper undan nu, men som ni fattar, det är helt sjukt.
Jo, men det är lite som du säger, Simon, och jag tycker att det är väldigt roligt också, för det var ju det lite som jag själv nämnde, det att stilen i sig är väldigt speciell, men för någon som har lite, alltså bara lite know-how i hur vissa utav så här, digitala ritprogram fungerar, kan väldigt enkelt emulera stilen och återskapa antingen scener, bilder eller karaktärer, och ibland hela sekvenser av saker och ting som ser ut att vara nästintill officiella.
Det kom jag på nu, det var att just kulturen kring My Little Pony Friendship is Magic, som man kan tänka sig binds samman av en gemensam förståelse för och uppskattning av kärlek och vänskap och tolerans. Och det gör en väldigt underbar publik. Om man själv är en skapare och man söker sig och vill ha en publik och man vill ha kritik på sitt, så att man kan jobba på sina färdigheter, så får man nog leta länge om man ska hitta en publik som är bättre än den här fandomen. För ja, som sagt, alla är så snälla, för det är det som alla har gemensamt. Men du får också lätt tillgång till en publik, eftersom de är alla så törstiga efter mer.
David, du hade någonting du ville flika in med här också.
Jo, men en grej som Simon och Robert tog upp där om just stilen, att jag tror att det där att generation 4 Friendship is Magic kommer nog alltid att erhålla mer dominans än den nya generationen, specifikt för just den här self-insert förmågan att kunna anamma den här animerade stilen och bli en del av communityt. För många så här fanprojekt, många låtar har så här animerade musikvideos där de har gjort sig själva artisterna som olika Earth Ponies, Unicorns, Pegasus. Och i exakt den stilen, det är seamless hur de kan efterlikna och hur de passar in.
Vi ska gå vidare här då, så att vi inte stannar för länge på samma punkt. Vi vet ju sen tidigare, eller ja, vi som pratar i alla fall, vi har ju koll på det här, men det finns ju framförallt då från folk som man då kan kanske säga inte har sett serien, lite av en så här, men ja, vissa kollar snett på liksom, och så, ja, men det är vuxna män som gillar ett, liksom, ett barnprogram för små tjejer eller vad det nu kan vara. Men hur reagerar andra när ni beskriver er själva, eller har beskrivit er själva som bronies? Det här var en fråga från Stefan också, by the way.
Vill du ta den först, David, kanske?
Ja, absolut. Alltså, det är lite olika från person till person, men överlag så har det blivit väldigt positivt bemött. Jag har liksom ibland förväntat mig att när någon har frågat, David, är du brony? Och jag bara tänker direkt att nu kommer liksom dömandet här. Men det har blivit väldigt positivt bemött, att många har varit så här, yeah, more power till dig. Kul att du gillar någonting som kanske då var liksom annorlunda, eller vet, som går mot normen. Och jag tänker att de som dömer har liksom inte gett en ärlig chans, och dömer det på surface value, på ytan, precis som jag själv gjorde innan jag såg den första avsnittet, och insåg att jag hade nog fel med mina fördomar. Det här var ju faktiskt riktigt intressant.
Ja. Alltså, jag har inte riktigt fått det bemötandet på något sätt. Så de enda riktigt jag har känt att jag har typ kommit ut som en brownie till, det har varit typ min mamma och min syster. Jag berättade för dem på tåget någon gång, och liksom reaktionen jag fick var väl mest bara, jaha, okej, okay, ja, gör du det? Så jag har inte riktigt känt något dömande på det sättet, men jag kanske inte riktigt har berättat för folk som kanske jag känner skulle döma en, men ja, nej. Så, och sen har man ju haft kompisar som man har pratat med dem, och de har ju antingen, som David säger, exakt den reaktionen, eller så har de själva blivit nyfikna. Jag vet, jag hade en polare över internet som jag spelade Call of Duty med. Jag övertygade honom att börja titta också, så började vi titta tillsammans.
Ja. Yeah. Friendship is truly magic.
Indeed.
Men då känns det ändå som att ni har varit väldigt tursamma i de reaktionerna ni har fått. För det känns ju som, från de uppfattningar jag har fått, så är det definitivt inte alltid så.
Ja, man ska ju läsa någonting från Twilight Sparkle om vänskap och vilka vänner man ska välja. Så att,
Precis. Man borde lära sig lite mer av ponies.
Eller hur?
Sen går det väl också mycket på hur ofta kommer det upp egentligen när man umgås med folk som inte är bronies.
Sant, såklart. Men jag tänker, om vi har varit inne och nundat lite på det här till och från, tänker jag, men om vi bara ställer frågan konkret till er då, som om ni har någon egen uppfattning, är varifrån tror ni att det liksom det här, jag vill säga, föraktet,
stigman, tror jag,
mot bronies härstammar från. Ja, precis. Tack, stigman. Mot bronies härstammar från. Om ni tar det i vilken ordning ni vill, men
Vi kan ju säga så här, lite som Simon berättade om det här trädet och alla dessa grenar. Det finns ju vissa grenar på det trädet som inte kanske faller alla i smaken. Som, ja, alla fandoms har kanske, ja, men
sin mörka sida,
NSFW och den, the dark side, och
de här lite små ruttna grenarna på baksidan av trädet.
Ja, alltså,
som de andra grenarna försöker täcka så mycket som möjligt med sina löv.
Ja, eller hur, alltså, jag vet inte vad den som dömer det, men alltså, man får gilla vad man vill, men samtidigt, det är inte för alla. Och jag kan förstå att en del förakt kommer där. Lite anime, weebs, furries och andra fandoms liksom, att det finns många olika grenar där, och alla kanske inte tilltalar liksom i the grand scheme of things, och vissa kanske man lägger mer fokus på än andra.
Jag tror det finns två typer av stigma, eller nivåer av samma stigma. Och det första är ju det första intrycket man får när man får höra påståendet att vuxna män tycker om My Little Pony. Då finns det en förutfattad mening man omedelbart får i huvudet om att det borde de inte. Det är inte normalt. Vad är det som gör då att de är annorlunda eller avvikande från normen? Det måste vara för att det är något fel på dem.
De är man-child, den stämpeln har man ju hört.
Ja, precis. Att det är någon som försöker så här, låsa in sig själv i sin barndom och inte vill bemöta vuxenlivet. Och sen är den andra nivån, det är ju de som kanske har fått en inblick i de här delarna av fandomen. För jag menar, självklart, om fandomen blir livsstil för miljontals med människor, då kommer det ju hända att det finns människor som till exempel, ja, får vi säga det, sexualiserar aspekter av serien. Eller skriver skräck baserat på serien, men lite så här creepypasta, den här genren. Att man vill göra det för att man vill vara provocerande i sitt skapande, när vi ändå har en community som är så full av individuella skapare.
Jag tror också det blir särskilt impactful för att serien är ju inte föraktad, det är ju inte skräck, och det är ju väldigt barnvänligt, så att vända liksom upp och ner på det fullständigt blir särskilt med en stil som går att liksom göra egna karaktärer och grejer. Det kan bli väldigt dynamiskt snabbt. Det kan bli väldigt mäktiga kontraster.
Det lockar mycket uppmärksamhet, kan man ju säga. Det är det som hela på grejen med provocerande konst. Och som all provocerande konst så lockar det ju fans likväl som det lockar utomståendes intryck, vilket är, vad 17 är det här? Är detta alla som tittar på serien som tycker om sånt här? Och så kommer den nivån av stigman från det hållet.
Nu var jag lite inne på det här, och vi ska kanske inte gå för långt åt det hållet. Man vet ju aldrig vem som lyssnar. Men du pratar lite om, eller ja, ni pratar lite om det här med olika grenar då, och vissa som man kanske så här, försöker hålla sig undan. Bara av ren så här då, generell nyfikenhet, är det några såna här grenar som ni känner så här, men den vill man helst inte beblanda sig med, ur ett liksom personligt perspektiv?
Jag skulle säga att skräckgrenen är fair game. Jag har själv befunnit mig på den grenen. Det som är väldigt hög stigma kring, även inom kulturen, som du inte gärna ska berätta för någon om, det är den sexualiserande grenen.
Ja, den kan vi ju... jag tänkte att jag skulle ha dratt upp det innan vi satt och planerade det här avsnittet, så tänkte jag att jag ska dra upp det bara för sakens skull. Men sen efter att jag kollat på serien så inser jag att kanske inte. Men det är lite, det är väl egentligen den bilden som jag tror inte alla haft kanske, men många har nog förstått att det finns de som är den här lilla gruppen, och så fort det är något sånt som är lite så här extremt eller tabu eller vad man vill, vilka ord man vill använda, så hamnar det så här lite mer i rampljuset när det kommer till just de som vill kanske liksom klanka ner på en community. Och det kanske det finns i alla möjliga communities också, vad vet jag. Men just när det kommer till något sånt här då, som ändå är avvikande, får man ändå säga.
Alltså serien och dess innehåll är ju så pass oskyldigt också, så när någonting så väldigt, väldigt provocerande kommer upp i rampljuset, så blir det ju en total, alltså, inte kalabalik, men det blir någon slags extrem motsatseffekt till vad som förväntas.
Där har vi det, motsatseffekt, vad det är, så kommer in med dynamiken där, bara för att det är sånt som det är sånt som originalserien inte, det är sådana element som inte finns i originalserien, i kontrast till exempel.
Om vi då lämnar trädets lite mörkare sidor, har ni så här lite roliga grejer från era expertområden inom fandomen? För ni båda två har ju varit aktiva i fandomen rätt så länge. Simon, du sa sedan 2011, ja. Och David, minst lika länge, misstänker jag.
ja, började kolla på sen 2011 och har inte släppt Community fandomen än.
Ah, trevligt.
Så, och ni har ju båda två varit lite så här aktiva inom olika delar utav fandomen, förstår jag, eftersom att det här trädet då är så pass stort. Skulle ni kunna berätta lite snabbt om vilka delar utav fandomen som introducerade er, eller så här, som är era favoriter, om vi skulle kunna säga så, och vilka liksom så här ni inte reagerade med mest?
Ja, jag kan ju säga som så att jag ungefär samma tid hade jag två överlappande beroenden, och det var ju dels den här serien, men också PewDiePie, som var en väldigt växande kanal på den tiden. Det var på den tiden han bara gjorde skräckspel och så kallade let's plays av det, att han la upp klipp på sig själv när han spelade skräckspel. Så jag försökte, jag var sjukt inspirerad av honom och ville göra samma sak, lägga upp så kallade let's plays. Så det jag försökte göra var att fylla den nischen, att vara en let's play, men just för Brony-communityn, eftersom det fanns så mycket fanskapade spel i den här kulturen. Så då siktade jag in mig på det. Jag skapade en YouTube-kanal och jag började ladda upp klipp på mig själv när jag satt som 15-16-åring och spelade just det här spelen. Och jag hittade faktiskt en publik, och det är som jag sa, att det var väldigt lätt att få tag i en publik, för att dels så var publiken ständigt på jakt efter mer material, för att det var ju en livsstil som sagt, men också för att det fanns så många kanaler där man kunde dela med sig av sitt material. Det fanns till exempel EquestriaDaily.com, vilket var ett forum där man lyfte upp individers skapade material varje dag. Det här är dagens sammanfattning av inskickat material. Gå och kolla på den här killen, lyssna på den här musiken och så vidare. Så man fick, ja, man hittade lätt sin publik. Och jag fick på min höjd på den här kanalen över 11 000 prenumeranter, med vissa klipp som hade visningar i hundratusentals.
Nice.
Yes, så det var där jag var.
Och här var jag nöjd över mina 600 subscribers. Ja, okay.
Det kan man vara nöjd för ändå, David. Det är ingen som...
Ja,
det...
Jag älskar varenda en av dem.
Ja, men precis.
Ja. Jag var lite av en one hit wonder. Det var inte så att publiken stannade kvar. Till slut så fick jag bara några hundra visningar. Och därefter så var det en väldigt långsam död för den här kanalen.
Men David... Du som är fortfarande aktiv i communityn, var hittar man dig någonstans? Eller var liksom så här, är du aktiv och vad är din nisch? Om vi kan kalla det så.
Min nisch är att jag gör, som jag sa i förra avsnitt, jag är spelmusiker. Och jag blev så här kontaktad av när jag började försöka, jag försökte så här, men få lite min del av fandomkakan genom att jag gjorde låtar som jag sa, det här är inspirerat av den här karaktären från det här avsnittet. Jag hade en låt som påminner mycket om till exempel så här Eurobeat-remixen på Cupcakes. Och så fick jag lite trafik därigenom. Och så började jag göra lite små låtar. För att jag fick en av mina låtar en gång publicerad på den här Equestria Daily-hemsidan som Simon pratade om. Och det var så häftigt. Det var sån energiboost av att se så mycket nytt folk komma in liksom och stötta ens content och ville se mer. Så att jag började göra lite mer projekt och hoppades på att det här kanske kommer upp igen och kan skapa lite trafik. Och då var det en person som frågade om jag var intresserad av att göra musik till ett RPG Maker-projekt. Den här speldesignmotor. Och som var då inspirerat av, eller är ett Friendship is Magic världbaserat RPG-spel med egna self-insert karaktärer, och frågade om jag vill göra musik till det. Så att sen 2012 har jag av och an fortfarande till det här datumet gjort olika RPG-låtar till det här spelet i fråga.
Wow.
Ja, det är imponerande.
Det är lite coolt.
Spännande.
Ja, det är en lång developer-process. Både skaparen själv och jag som gör musiken tar lite den takt och den mån som vi hinner med. Ja. Men alltså, vi har inte tappat det än och vi ser ingen anledning till att droppa det helt. Så att det är kul att komma tillbaka till. Lite grann som att spela ett gammalt spel. Så det är kul att beröra ett projekt igen.
Vem är utvecklaren? Är det CD Projekt Red eller?
Yeah, I wish. Nej, det är...
Nej, jag skojade. Jag syftade på att det var lång development time på spelet. Det var därför.
En referens som 10 av våra lyssnare kommer att få.
Ja, precis.
Jag tänkte att... Jag har 2 frågor som jag tänkte. En som lite mer omfattande och en lite mer enkel fråga. Men det jag skulle vilja fråga er innan vi börjar avrunda här är... För vi har ju konstaterat att det här är en ganska omfattande community. Och vad tror ni att storleken på communityn har spelat för roll för er och kanske för andra som också ser sig själva som bronies?
Tillhörighet är ett ord skulle jag säga. Men det beror också på mycket på, man kan ju ta den här frågan åt många olika håll, om man vill fråga från perspektivet av någon som är i communityn eller om man vill fråga från perspektivet av någon som ser ut på communityn.
Mm.
Men för mig är det tillhörighet, att man har en identitet och en grupp. Och just särskilt om man själv är en producent så har man, alltså lägger du upp en låt så får du kommentarer som, jag har lyssnat på denna på repeat, så bra. Lägger du upp en video så får du kommentarer som, du får mig verkligen skratta, det är skitrolig. Så lägger man upp ett kapitel av en fanfic så får man, fick en cliffhanger, jag längtar efter nästa. Så det är bara, alltså det genererar kärlek. Du matar in kärlek och du får ut kärlek och det är så fint.
Jag gillar det
så, och att, ja, att communityn är så stor gör ju att det finns en så stor publik och att det finns alltid någonting.
Jo, men det som Simon sa om tillhörighet, jag tror också att det appliceras väldigt mycket på själva serien i sig också. Och den här acceptansen att embracea sig själv som brony, att embracea sig själv, att få lov att tycka om detta och se tusentals andra också tycka om det och genuint vara öppna om det. Jag vet att 2011, det blev sån häftig självinsikt att liksom acceptera det liksom, att, men jag gillar saker som kanske inte nödvändigtvis är för min åldersgrupp, så här, min målgrupp. Och det var väldigt, jag ska säga, utvecklande. Det är liksom att man blev så come to terms med sig själv och vågade liksom vara ärlig med den man var. Det tyckte jag var en riktigt häftig känsla utöver det. Och sen håller jag med 100% om det här kärleksfulla, stöttande communityt. Man hoppades på att hoppas den här låten eller videon eller det här kapitlet får komma upp på Equestria Daily, så att så fler får se det och så man får sprida det vidare.
Mm. Jag tycker det är jätteviktigt att du tar upp det faktiskt, för det är en helt annan dimension som är värd att nämna. Jag vet att
det är ingen
men
fara.
Att komma ut som en brony, det är lite som en ingångsdrog till att kunna möjligtvis komma ut som en massa annat, eftersom det är en så accepterande community, som David säger. Att kunna utmana normer. Ja, nu är jag ju själv en vit heterosexuell man, så jag kan inte liksom vara någon förespråkande på det sättet, men att jag har hört berättelser om folk som säger att den här tillhörigheten som vi pratar om i den här communityn har bäddat väldigt mycket för dem att kunna hitta sig själv, sin identitet på alla dessa andra sätten också, som är väldigt ögonöppnande.
Nu har vi ju pratat väldigt mycket om liksom communityn i helhet och att det produceras väldigt mycket. Vi har pratat om era 2 nischer där ni gör saker och ting. Men vi tänkte så här att ni ska få chansen nu att lyfta 1-2 projekt själva från communityn som ni tycker väldigt mycket om eller som är så här värda att titta på, även för folk som kanske inte är liksom inne i communityn så. Liksom det finns ju alltid från så här... abridged serier där folk liksom har klippt om och dubbat om serier så att de blir mycket mer humoristiska. Det finns ju spel som har gått sin väg helt och hållet och har gått från att vara ett fanspel till att vara ett rätt så populärt indiespel på Steam. Så vår fråga till er är ju mer liksom, vad i fandomen tycker ni om? Finns det någonting, något projekt som ligger er nära hjärtat som ni skulle gärna skulle vilja lyfta och dela med er?
Får jag hoppa in där direkt, för det är väldigt kul att du nämner det där indiespelet, för det var faktiskt det främsta jag ville ta upp. Det finns så mycket content, vi kunde sitta här hela natten, men just det här indiespelet, du tänker på det som är ursprungligen Fighting is Magic, stämmer det?
Ja, det är det.
det här Street Fighter-aktiga spelet som är precis som ett Street Fighter-spel, så här side-by-side combat med alla kombinationer och så här livsmätarna uppe på sidan. Fast allting är i stilen av Friendship is Magic. Du har the main cast, du kan spela som de här olika Rainbow Dash, Rarity, Applejack etc. Och det är var extremt ambitiöst, väl animerat. Det var som polish, att det såg så övertygande ut, att det blev den här häftiga tvärtomkänslan, fast ändå inte, med ett otroligt bra soundtrack, men får vara lite subjektivt. Det var ett av fandomens mest ambitiösa och tjusiga projekt, som tyvärr fick en cease and desist dokument av Hasbro på grund av intellectual property. Och det var i samma veva som Lauren Faust, den här direktören för första säsongen av Friendship is Magic, hoppade in till det här developer-gänget och sa: "All right guys, jag ska hjälpa er. Vi gör character design tillsammans." Och de här karaktärsdesignen i frågan kan man se i ett spel som heter Them's Fighting Herds. Ett fighting-spel i liknande animerad stil från 2018, som har Lauren Faust karaktärer och samma developers från Fighting is Magic. Så det var coolt att få se liksom processen av att det här Fighting is Magic växa till en downfall, till en reincarnation som ett indiespel med medlemmar från fortfarande aktivt community än idag.
Det är ju spännande. Har du någonting sånt, Simon?
Om inte David hade något mer att lyfta?
Vi kan nog nöja oss där, för min sida.
Jag tänkte själv, så var jag lite aktiv också i fanfiction-skrivandet. Så jag ville lyfta två stycken som var troligtvis de största, mest kända fanfiction som exempel. Den ena hette My Little Dashy. Och det handlade om, det var lite av en sån här, vad ska man säga, om du inte grät till den här så var du inte riktigt fan, var liksom attityden. Och det handlade om att man var i verkliga, det handlade om en fader i verkliga världen som hittar Rainbow Dash, en av karaktärerna från serien, fast som ett litet föl, och fostrar det här fölet till vuxen ålder, och man ser deras resa tillsammans. Och den var enormt populär. Det går inte att underskatta hur populärt det här var. Det gjordes filmer baserat på det, kortfilmer, det gjordes readings, reaktioner. Det fanns populära YouTube-klipp där folk, när man bara reagerade på hur någon läste och så att de började gråta av texten. Nej. Så det är nog den mest kända av alla, skulle jag säga. Jag tror David har definitivt hört om den också.
Jag har läst den.
Ja, jag själv också. Ja, jag blev lite tårögd också av den. Ja, den är väldigt berörande, fint skriven. Det andra jag ville lyfta faktiskt, det är någonting som heter Fallout Equestria. Ja, du har hört den, David.
Det var faktiskt så jag fick uppsikt om vad Fallout faktiskt var. Det var min entry. Va? Till Fallout. Jag skojar inte. Yeah, I'm serious.
Ja, jag tror nästan samma för min del också faktiskt. Okej, så att ni hänger med nu. Fallout Equestria då är alltså en fanfiction skriven som kombinerar, hänger ni med här nu här, My Little Pony, Friendship is Magic och Fallout-spelserien.
Okej.
Ja. Det återigen går inte att underskatta magnituden på det här verket. Den här boken har tryckts i hardback. Och det är 620 000 ord.
What?
För att jämföra så är det längre än The Hobbit plus hela Sagan om ringen trilogin. Det är längre än hela Twilight-serien, alla fyra böcker. Och det är ungefär lika långt som att läsa de första två Song of Ice and Fire-böckerna i sträck. A Game of Thrones and A Clash of Kings kombinerat. Det handlar helt enkelt om den här världen från Friendship is Magic, fast det har utsatts för en apokalyps. Det har varit något slags magiskt kärnvapenkrig emellan riket som serien utspelar sig i, Equestria, och ett gränslandsrike. Och sen så följer man då likt Fallout-spelserien en karaktär som stiger ut ur ett nukleärvapenvalv och in i den här apokalyptiska öknen. Och att det har blivit så stort och så populärt och har så många fanprojekt baserade på sig. Ja, det återigen, det är en liten insikt i skalan på det här trädet vi pratar om.
Ja, jag blev bara lite nyfiken nu när du nämnde just det, när, att den släpptes, den boken. Den finns faktiskt på Goodreads, den här litteraturrecensionssidan. Där har den faktiskt 4,4 utav 5 i betyg. Mm. För den som är sugen på att läsa en bok på över 2000 sidor.
Och min främsta källa till detta är Wikipedia. För Fallout Equestria, fanfictionen, har sin egna Wikipedia-sida.
Då är det stort.
Mm-hmm.
Då är det riktigt stort. Det är
en milstolpe för content.
All right, vi ska ta avrunda här nu. Och som sagt, jag har en sista fråga till alla som sitter här nu och snackar. Och vi börjar med Simon, tänker jag. Utav the main six, favoritpony, go.
Rainbow Dash. Enkel David. Fråga.
Måste jag välja, vad fan?
Ja, det måste du.
men okej, okay, alltså,
kom ihåg att vi spelar in detta också.
Okej, okay, Twilight Sparkle.
Det... Robban.
Va? Det bröts.
Robban, vilken? Oh.
Rainbow Dash, obviously.
Ah, brohoof.
Ah, jag måste säga att jag gillar Applejack allra mest.
Förståeligt.
Ja. Det är någonting med den läkten här, alltså. Det är...
Yeah.
Skärmigt som fan.
I can see it.
Simon och David, tack så mycket för det här avsnittet. Och för att ni var med.
Ja, tack.
Stort
så mycket.
Tack, vi geekar loss med er.
Tack själv.
Ja, och Robban, tack till dig med.
Ja, tack till dig, Haggis.
Och tack till alla er som har lyssnat. Det här blev ett jättelångt avsnitt, men det var ju så mycket att prata om. Hallå, eller? Så nästa vecka ska vi prata om något annat. Det lovar vi. lite annat får det bli efter allt tecknat och alla ponies.
Yes,
men som sagt, tack till allihop och så hörs vi.
Ha det gött.
Tack och hej.